Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, vad roligt att du vill lyssna på Förlösa mordet. Det här är avsnitt 2, så att passa på att lyssna på avsnitt 1 av Förlösa mordet innan du kommer och lyssna på det här avsnittet, så att du inte missar något och att du hänger med.
Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annat väldigt svartvitt debattklimat. Och det som ni kommer höra att prata om detta i nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik, samt Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Idag ska vi prata om förlösarmordet.
Dags att spänna fast sig, för det blir åka av. Och ja, men vi börjar lite grann, vi liksom backa bandet tillbaka. Så ja, men som ni har berättat, så blev ju Sara upprörd när hon fick höra att Missing People skulle komma ut och börja söka efter Göran. Men med det sagt så har de ju fortfarande fått vara ute och sökt. De blev tillsagda, Missing People, att de fick inte tillstånd att söka på den faktiska gården. Och trots att de inte fick det tillståndet och inte fick vara där och blev direkt tillsagda att låt familjen vara, så åker Therese med en kollega ut till gården och söker upp Sara. Hon försöker också få Sara att ge tillstånd då till att få genomsöka gården med en av Missing Peoples hundar och hundförare som är med. Och redan här börjar det liksom dokumenteras det här att Martin är överallt. Det finns många vittnen om att så fort någon närmar sig Sara och försöker prata med Sara, så dyker Martin upp. Även när grannar kommer fram och försöker fråga hur hon mår, om hon har hört någonting, om det finns någonting nytt om hennes pappa, så tar det inte lång tid så är Martin där. Mm. Och de får avbryta de här försöken att prata med Sara. Det finns vittnesmål, bland annat då från Therese, hur hon försöker få komma in vid ett tillfälle med hunden. Och Martin säger att Sara är inte där, så det går inte. Och så ändrar han sig hela tiden. Att ja, men du kan väl ringa och prata med henne. Ja, nej, men det går inte. Jag har jättelite batteri på min telefon. Och sen bara, ja, men låna min telefon. Ja, nej, men jag har inte hennes nummer. Jag kan inte hennes nummer. Och Therese bara, ja, men jag har ju hennes nummer, så då kan du låna och ringa från min telefon. Ja, nej, men jag kan inte störa henne just nu. Alltså det liksom växlar så här. Och att han liksom ljuger och försöker hela tiden att hålla dem borta ifrån huset. Och den här känslan får ju polisen också när de kommer till platsen redan tidigt in i förundersökningen. När det fortfarande bara är att Göran är försvunnen. Att de ska komma och hämta en dator till exempel. Ja, men då är de väldigt snabba. De blir ledda direkt in i rummet där datorn står. De får inte ta med sig båda datorerna som står där. Utan de är ganska snabba på att men den modernare datan använder aldrig Göran. Så att det är bara den äldre de borde ta. Så att tar de med sig den och går, eftersom det bara är en försvinnande undersökning. Så har de heller inte tillstånd att ta lite vad de tycker, utan de får ta det som familjen går med på att de får ta. Men de får liksom inte se någonting av huset. När de försöker få titta runt så blir de väldigt förföljda. Alltså, Sara eller Martin går med hela tiden och är väldigt snabba på att försöka leda dem tillbaka ut ur huset. Och de har den här känslan av att det är ju någonting som inte stämmer. Men tittar man närmare på det så är det ju framförallt det är någonting som inte stämmer med Martin. Sen tar man upp i spår till exempel som det här att jo, men under den här tiden som Jana saknades innan man hittade kroppen så hade Sara försökt att ringa honom 11 gånger typ på det första halvåret eller något sånt där. Medan sen så Janas bästa kompis hade försökt att ringa 200 gånger för att försöka få tag på honom och ta reda på vad han är.
Mm.
Man jämför även då mot Saras lilla syster som ringer och ringer och ringer, och hon ringer Missing People och hon ligger på, hon ringer och anmäler Göran själv försvunnen till Norrköpingspolisen för att hon tycker att Kalmarpolisen inte gör tillräckligt, medan Sara mest liksom är passiv. Och det här tar man ju in i bedömningen liksom att, ja, men, att Sara är så passiv för att hon redan vet att Göran kommer inte att komma tillbaka. Men så har man ju också de här kringgrejerna som då börjar hända. Som ni nämnde att plötsligt, och det är bara men här är knappt en månad efter att Göran har försvunnit som då Martin och Martins pappa börjar ställa Martins pappas grejer in i Görans maskinhall trots att de var jätteovänner med varandra och det inte fanns en chans att han skulle tillåta det. Man har de här pengarna som plötsligt för över till Görans pappa eller till Martins pappa. Men också då hur framförallt en av de här som grannarna då som arrenderar mark från Göran plötsligt börjar få problem. Det är flera ton med mat som plötsligt hälls ut till hans kalvar som riskerar att äta ihjäl sig. Det är maskindelar som går sönder och plötsligt märker han att var han än är, där är Martin. I spår så berättar han och hans fru hur... Till exempel då den här grannen är och jag kommer inte ihåg, plöjer på en åker typ. Så han kör ju fram och tillbaka med slottermaskinen. Och ja, då det, alla har väl sett hur det ser ut. Att den åker fram till en sidan, vänder, åker tillbaka lite grann ja, åt sidan för att liksom slå fram och tillbaka. Då. Och då ser den här grannen då liksom, när han åker emot skogen så ser han i backspegeln att där står Martin med sin bil. Och så vänder han och så åker han till andra riktningen och ser Martin i sin bil. Och så vänder han igen och så har han då Martin i ryggen. Och när han vänder tillbaka, men då har Martin rullat de här, ja men de säger, uppskattar ungefär 10 meter som blir i skillnad mellan varje varv. Så att han liksom rullar med hela tiden tills dess att... grannen är färdig och åker hem. Så han märker liksom att Martin är med där hela tiden och agerar. Ja, fruktansvärt obehagligt agerar han. Men inte bara han, utan det kommer ju sen också grejer om Martins pappa, men även av hans lillebröder. När Therese Tang och någon lokal reporter efter då att Göran hittats och sådär ska åka och göra ett inslag där de ska stå i närheten av den här platsen där Göran hittades, så kommer plötsligt en av Martins småbröder och börjar bråka med dem och säger att de får inte vara där, och det slutar med att han tar sin liten grävskopa typ och smäller till en av reporterna som flyger iväg ut i skogen. Och jag menar liksom att hela familjen agerar skumt.
Gränslöst
och våldsamt.
Mm.
Och alltså, vi också var inne på så den här skytten som Martin sen nämner. Han finns ju med i utredningen. Och det är väldigt konstigt att det spåret inte plockas upp senare när Martin pekar ut honom. För att där... Om man läser i förundersökningen där han finns med då, innan han pekas ut, så är det redan där liksom skumma grejer och polisen kan ju se liksom så här, när han har sagt vissa grejer, de följer upp det, att han ljuger jättemycket hela tiden om olika saker som har hänt och sådär. Och trots det så görs det ingenting när Martin sen pekar ut honom, utan då är det som bara ja men vi, nu har vi er, det räcker så ungefär. Trots att det kanske innebär att den faktiska aktiva mördaren går fri.
Och inte ens när man kommer på att här sitter ju han och ljuger i de här förhören, så får han och blir han konfronterad och får tuffa frågor. Utan man släpper det på något vis.
Mm. Och det är ganska stora saker han ljuger om också, som ändå blir så här bara, men varför följer ni inte upp det här? Varför frågar ni ingenting mer? Mm. Varför kan han bara komma undan? Det är jättemärkligt. Men det som ändå är någonstans lite sån här spindel i nätet för hela den här storyn, det är ju ändå Therese. Ska jag säga, för hur rapporteringen sen har blivit, hur domarna blev, som Hanna var inne på, det är ju till nästan 90% är ju bara hennes ord de här domarna baseras på. Och det gör ju att vi kommer in lite grann då på den här TV-serien som finns nu då på Discovery Plus, som heter Om mörkt hjärta. Och den kom ut i år, så det är en ganska ny serie. Och den är jättedålig.
Jag tror, vad skriver de i början? De skriver att den är baserad på verkliga händelser.
Ja, de skriver att den är baserad på verkliga händelser om ett faktiskt svenskt rättsfall. Och det är den ju. Men den är också super, super löst baserad på verkliga händelser. Ja. Så att den ska tas med en sexsalt om man tittar på den.
Och verkligen. Det gör de inte, det säger de inte tydligt. Det tror inte jag att folk fattar.
Det tror inte jag heller, utan man får ändå som intrycket att de viktiga delarna är nog ganska rätt, det här stämmer nog övervägande ganska bra. Man har lagt till eller liksom ändrat en och annan detalj för dramaturgin eller liknande, alltså sådana små grejer typ som att i serien får de en dotter, men i verkligheten fick de en son och så. Men det är ganska stora saker, och det är också väldigt, väldigt tydligt att extremt mycket av serien bygger på Therese uppfattning och hennes, nu den här boken som hon började skriva själv, men så småningom blev det att det var en annan författare som skrev boken, men det är ju hennes ord typ, att serien bygger ganska mycket på den boken, och det gör att den blir ju, men den blir jättekonstig, alltså det. I serien målar man upp en bild av Göran som en fruktansvärd tyrann. Ja. Han är småsint och han är elak och han domderar sin dotter på hemska sätt. Och det, när Sara blir gravid så blir hon utkastad, hon får inte sätta sin fot på gården längre. Han liksom avsäger sig henne helt och sådär. Och det finns det inte belägg för utifrån förundersökningen, det sades egna ord att det blev så. Man vet att han ville göra det mer jämnt mellan barnen och senare var på väg att ändra sitt testamente för att då gården och framförallt då allt det ekonomiska från gården inte skulle tillfalla Sara på grund av hennes relation till Martin. Och orsaken till det var ju att Göran hade uppfattningen att Martin och Martins familj inte kunde hantera pengar. Och därför ville inte han se att Martin skulle få en möjlighet då att ta över hans gård indirekt via Sara. Utan han ville skydda sin gård och sina ekonomiska tillgångar ifrån honom, och därmed ville han då skriva över det mesta då på sin andra dotter som inte var lika intresserad av det här med jordbruk och såna grejer. Men att då tänkte att då kommer ändå liksom tillgångarna att vara skyddade på ett annat sätt. I serien så framställs ju också Sara som mycket mer manipulativ, mycket mer drivande. Alltså man går på den här linjen på olika sätt, att det är hon som säger till Martin gång på gång att hon önskar att hans pappa vore död, hennes pappa vore död, att hon inte orkar med gubbfan längre och såna här saker.
Ja, och att hon och Martin är i princip i serien lika vidriga mot varandra.
Mm, det är med. Hon skriker på honom en tillfälle att ta livet av dig då, ingen skulle sakna dig ändå, du är så jävla värdelös och sådär.
Ja.
Och det finns inte heller stöd för någon av Martin eller Saras berättelse att det skulle ha sett ut på så. Man målar också upp en bild av någon form av misär, liksom, som att det är lite så här karma att att hennes pappa blir mördad och så får de tänka att de ska kunna komma åt pengarna och leva ett skitlyxigt liv, men istället så får de sin dotter som bara gråter och Sara hamnar på psyke för att hon får panikångest och typ går i väggen och att allting blir så himla himla bara tragiskt och grått och sådär.
Mm.
Så att den, ja, men den blir nästan lite övertydlig att måla upp den här storyn om de två psykopaterna som tillsammans bestämmer sig för att mörda en oskyldig man och sen går allting åt helvete.
Ja, och sen kommer den här hjälten då som är Therese Tang, som, för det är ju verkligen det är ju en hjältesaga om henne.
Precis. Hon, den här envisa som, alltså när jag hade sett klart den här serien så var min liksom så här kvarvarande känsla av det och av Therese, det var lite så här, men hon har läst Lisa Marklund lite för många gånger.
Ja.
Och tror att hon är den här Annika Bengtsson, eller vad det är.
Japp.
Hennes hjältinna heter, som egentligen är journalist, men skiter i vad polisen säger och går ut på egna små undersökningar och därför bara råkar ramla över att lösa svåra mordfall med risk för sitt eget liv och sådär. Och den känslan blir väl lite större liksom av de här grejerna. Att, men folk, ju mer folk varnar henne på något sätt för att Martin är våldsam, han har slagit ihjäl kalvar, han är dokumenterat liksom ingen att lita på. Ju mer på Martin blir hon ju.
Mm.
Och samtidigt så är så, det alltså, även om man liksom märker att det är mycket Therese ord i serien och att det slutar med att hon liksom är en hjälte och hon blir avtackad i någon liten ceremoni där man slår fast att utan henne hade ju det här fallet aldrig blivit löst och såna här grejer, så är det inte en rakt genom charmerande bild som målas upp av Therese, utan hon blir ju ändå liksom, åtminstone med mina glasögon, utmålad som en väldigt, väldigt manipulativ och gränslös människa. Det är en scen till exempel där hon ringer sin chef och säger att hon kan inte komma in till jobbet för hennes dotter har och på en blindtarmsinflammation och ska operera, så kanske kommer behöva ligga kvar på sjukhuset resten av veckan. Och chefen gråter och snörvlar liksom, och chefen bara att ja, men det är klart, ta den tid du behöver och hälsa din dotter och hon går först liksom, det är klart att hon är viktig. Och sen när hon lägger på så torkar hon sig om näsan, ställer sig upp och börjar kopiera papper och fortsätter sitt jobb liksom med att försöka hitta då vad som har hänt med Göran.
Ja. Alltså jag slås verkligen av det och jag tänkte på det när jag såg Mörkt hjärta, men också när jag läste Fuppen, att när det kommer till Martin, och ja, det är klart att det kommer bedömas olika för att han är misstänkt för mord och ska liksom stå granskas på ett annat sätt än vad Therese då som vittne ska. Men där är det här med att framhäva sig själv och den grandiosa självbilden och sånt, det är en väldigt tydlig del av hur man målar upp bilden av honom på något vis, och säkert alldeles riktigt, det säger jag ingenting om, men när man läser utskrifterna av konversationen som Therese har med Martin på telefon och sms, så är det ju snarare hon som tar den jag försöker säga det på något fint sätt för att inte hon lyfter ju fram sig själv något otroligt. Det är ju liksom hennes kunskap, hennes insatser, säger han någonting så då är det någonting hon har erfarenhet av också och kan liksom ge facit på något vis. Det är ju superframträdande. Och, och som Hanna sa, så visst så har man ju med i rätten där att hon är, vad heter det Hanna, översjälvsäker.
Överkonfident vittne.
Ja, just det. Men det hade jag gärna sett att man kanske, alltså man kanske utvecklade på något sätt. För det är väl en av de sakerna som jag tyckte i mörkt att det faktiskt var så här, oh, men okej, det här känner jag igen.
Ja, nej, men tingsrätten var ju bara så här, ja, de försvaret tycker det. Jaha, ja, men då går vi vidare då.
Ja.
Det var inte så.
Ja, men grejen är, alltså, det är ju verkligen i allt. Det är, i spår, liksom, då spelar de ju upp ur telefonsamtal till exempel. När Martin börjar prata om då att hon, han och Sara inte haft sex på jättelänge. De har en dålig sexuell relation. Och Martin säger till så här, jag var och köpte en penisring. Fast jag vet inte riktigt vad den gör. Och Therese liksom så här, ska börja väga in på det också. Att de är bara skit och bla bla bla. Och man bara, men kan liksom känna efter ett tag, men var bara tyst en stund. Du kan inte allt om allting. Men det är så hon framställer sig för Martin. Och det har de med lite grann av i Mörkt hjärta också. När... Nu, jag tror inte att det här händer, som jag har förstått det utifrån förpåsat, så händer det inte riktigt på det här sättet. Men i serien så framställs det som att Martin dyker upp hemma hos Therese och sover över där. Åtminstone en natt. Och när Therese sen på morgonen har gjort frukost till honom och hon sitter och äter, så börjar Martin prata om liksom att Therese är så himla smart och han har aldrig träffat någon som henne som är så... så smart och kan så mycket om typ allting.
Mm.
Och det är väl en av de mer, ska jag säga, kanske verklighetstrogna delarna ändå av serien, även om kanske inte riktigt så samtalet såg ut på riktigt. Men
det är också i Therese, när hon kommunicerar det här dokumentet där Missing People, ska jag säga, rapporterar in till polisen och skriver ner vad som har hänt och sånt där, och också när Therese berättar i förhör för polisen, så hon vill ju, då står det ju flera gånger hur har hon eller Missing People fått beröm av en polis, så trycker hon väldigt hårt på det, och den här polisen tyckte att det var ett otroligt bra genomfört sök och så vidare och så vidare. Det är liksom genomgående i allting, och det gör att jag drar öronen åt mig en del.
Mm. Ja, men samma här. Och det är väldigt intressant för att hon verkar ju också ha den här grejen med att inte må så jävla dåligt utav att bli konfronterad med att ljuga. För det säger ju Martin själv. Han säger ju det rakt ut liksom, så att nej, men jag ljuger. Jag vet att jag ljuger. Och att det är något fel på mig egentligen. Men jag kan typ inte bry mig mindre ungefär. Alltså jag ljuger. Det är bara så det är. Att han har ändå någonstans den självinsikten. Eller den sjukdomsinsikten kanske man ska säga. Att han vet att han är manipulativ och han vet att han ljuger. Och det rör honom inte i ryggen när folk får reda på det. Och jag får den känslan av Therese också. Bland annat i spår då. När de frågar henne kring det här att de tycker att det är lite konstigt att man lägger så mycket vikt vid bara hennes ord vid domen. Och i synnerhet när hon håller på att växla fram och tillbaka mellan när man borde lyssna på henne och när hon trycker på att hon inte är expert. För det nämnde ju du, Hanna, liksom att tingsrätten, de lyfter ju det som någonting positivt. Att Therese säger till typ ibland att det här kan inte jag eller det här är inte jag expert på. Men det är väldigt inkonsekvent egentligen när hon gör det. Och då när hon blir intervjuad utav spår så säger de det. Att, ja, men du sa ju vid ett tillfälle typ att din magkänsla, att du gick på din magkänsla, att Martin sa bla bla bla. Men din magkänsla sa att det egentligen är någonting annat. Men sen när försvaret ber dig utveckla detta, så säger du plötsligt att din magkänsla inte har någonting med det här att göra. Och Och där hävdar Therese bara att ja, men jag vet precis vad det är ni syftar på och vilket sammanhang det här är i. Och det jag ville liksom så här förtydliga är ju att jag är inte expert på den här grejen. Så vad min magkänsla säger eller inte säger, det ska man liksom inte bry sig så mycket om. Eller det kan inte vara det viktiga, utan det viktiga är ju att liksom de som faktiskt kan de här grejerna gör bedömningen. Och i spår så spelar man upp då vad det är hon faktiskt säger. Kajan.
Ja, nu har jag suttit och varit självkritisk här. Jag tänkte att jag bara skulle sätta i kontext här med varför det ens är väsentligt att prata om Therese nu och om hur hon, ska vi säga, är, att hon också ljuger, att hon är manipulativ och framhäver sig själv och sånt. Det handlar ju inte om att racka ner på ett vittnes personlighetsdrag bara för att, utan det är ju någonting som genomgående stärker den här bilden av att Therese faktiskt har ett stort egenintresse av att det är hon som löser det här fallet. Och därmed också då att det Martin berättar för henne är också det som rätten ska gå på och de ska dömas för. Så att det är ju därför de här sakerna blir relevanta och lyfta, så att man förstår det.
Exakt. Och jag kan säga direkt också så här, hade det varit så att rätten hade haft annan bevisning som de gick på, alltså tydliga DNA-bevisning eller vittnesmål, eller alltså utöver då Therese vittnesmål, eller att man, jag vet inte, hittat Saras nerblodade kläder, alltså sådana grejer, den typen av liksom så annan bevisning, då hade jag skitit fullständigt i vad Therese var för person. För då hade hennes vittnesmål inte spelat så stor roll. Men när man nu dömer två människor till 18 års fängelse i princip uteslutande på vad hon säger och hon har gjort, då blir det väldigt relevant hur hon agerar och vem hon är i detta. Och då är det också väldigt relevant när hon börjar ljuga om hur hon har agerat i rätten. För som sagt, spår spelar upp de här då klippen eller liksom delarna ur rättegången. Och i det första, när hon blir frågad då utav ja, men då är det från åklagaren då om en situation, ja, men då säger hon det då liksom, att ja, men Martin sa så här, men min magkänsla sa att här fanns det någonting mer. Och då avbryter åklagaren där och hon får liksom inte utveckla det här vidare. Och dagen efter, när då Martins försvarare frågar om det här och säger då typ så att ja, men du sa så här till åklagaren och åklagaren avbröt dig, så vad var det du menade? Och då, det är då hon börjar säga att nej, men det spelar ingen roll, jag är inte expert på det här, så det frågar experten ungefär. Åklagaren försöker igen liksom, typ att jo, men du ville ju säga någonting som du inte fick chansen att säga, så nu ger jag dig chansen att säga vad det var som du menade, så vad var det med din magkänsla? Men hon tar inte den chansen. Eller hon liksom fortsätter slingra sig. Och det är ju det här liksom spår då, fråga kring, alltså att varför svarar du på vissa sätt när det är åklagaren som säger saker, men när försvaret försöker ställa liksom följdfrågor på de här grejerna, så vill du inte längre svara. Man får känslan av att du försöker ställa dig in hos åklagaren. Ja, och det är ju den känslan jag får också när man har läst i FUP:en och så här, att Therese försöker ställa sig in hos åklagaren för att stärka åklagarens linje. Och därför försöker hon liksom smita undan, för att skulle det komma relevanta följdfrågor som hon blir tvungen att svara på ett sätt som kanske inte är fördelaktigt för åklagaren, ja, men då finns ju risken att hennes story inte håller, och håller inte hennes story, ja, men då faller ju hela målet.
Precis. Ja, och sen är det också så här att Therese har ju haft, alltså, personlig anledning till att vilja få dem dömda. Det här är ju värsta opportunityn för henne. Jag menar, hon har ju skrivit en bok efter det här. Hon har ju fått massa liksom medial uppmärksamhet. Man har pratat om henne på liksom olika tv-program. Så att, jag menar, det här har ju varit... Jag tänker också så här, i och med att hon är intresserad av de här frågorna, uppenbarligen för att hon är med i Missing People och så vidare, så är det ju här en liksom karriärs... En stor karriärs... Det känns lite fel att säga ett karriärsdrag. Det är inte det jag är ute efter. Utan mer så här att hon har ju faktiskt en vinning att få. Så, att vara den som har löst ett mord på egen hand som civilperson är en ganska stor grej.
Och fallet blir ju ganska långt för henne om det nu i efterhand eller säg i hovrätten skulle visa sig att det här räcker inte eller det här stämmer inte eller på den här detaljen så stämmer det inte överens. Och det lyfter man ju också i spår som jag tyckte var en ganska så viktig sak som inte alls syns i domen, och det är ju det här att Therese i de tidiga förhören när hon berättar då vad Martin har sagt så säger hon att Martin har sagt att mordet skedde, var det 6.30 eller 7.30?
Exakt, det var precis det här jag skulle lyfta. Hon har tidigare sagt att mordet skedde 7.30. Men sen visade ju sig i tingsrätten att hade mordet skett 7.30, då hade inte Martin kunnat göra det. Och helt plötsligt så säger Therese att nej, men det var mellan 7 och 7.30. Och ja, då säger ju förstås, men du sa ju innan att det var, polisförhör har ju sagt att det var 7.30. Ja, fast det, jag minns det bättre nu. Det var 7 till 7.30, han sa. Och då säger ju förstås, men vad minns du bättre nu för flera månader sedan? Minns du bättre nu än vad du gjorde där och då när det var närmare tid? Och hon är bara så här, ja, nej, men jag minns det nu, det var så.
Och det är ju att Martin kopplar upp mot en mast inne i Kalmar. Strax efter 7.30, jag tror att det är 7.45 eller någonting. Och då bedömer man att han inte skulle ha hunnit om mordet var 7.30. Så det är, det är också en sån sak som hon har då hållit benhårt i och sen faktiskt ändrar sig. Och det är också en sån sak som stärker den här uppfattningen om att det här är hon har stor vinning i att det hon har sagt är den linje man ska gå på. Hon har stor vinning i det själv och vill inte att det förstörs.
Precis. Och sen kom ju den här konstigheten också då, att hon i sin lilla hjältesaga trycker på det här att hon var jätterädd för Martin. Så att när han plötsligt dök upp på fel ställe, hon hade ju försökt att de skulle träffas på något café och så här, och sen ändrade han det. Att han vill inte träffas där längre, utan han vill ju träffas någon annanstans. Som var mycket mer avskilt, där det inte skulle vara folk runt omkring. Och så här, att hon då skulle ha blivit jätterädd, för att hon var fruktansvärt rädd för honom. Och att hon skulle bli, alltså trycker ju på det även under rättegången, att hon var rädd för Martin, för att hon visste ju att han var våldsam och sådär. Vilket gör det väldigt märkligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Räckligt då att när Martin sen då har hamnat på Kumlaanstalten så tar hon kontakt med honom. Ja. I serien i Mörkt Hjärta, då vänder man på det. Då får man det liksom till att det är han som plötsligt ringer henne. Men i verkligheten så är det hon som skriver brev till honom från ingenstans.
Mm.
Och börjar ta kontakt med honom.
Och det motiverar hon ju med då att hon ska ha underlag till sin bok då, som de håller på och skriver. Och där i spår så lyfter man ju det och ställer frågor om det också, för att där skriver hon saker som alltså går helt i linje med den relationen hon har haft med Martin förut, det vill säga att hon ställer sig liksom på hans sida, lite insmickrande också, säger saker som kanske inte stämmer. Och då säger ju hon det att ja, men jag körde på den linjen igen för att få fram saker. Så det är bara jätteproblematiskt allt det där.
Mm. Och sen kommer ju också hela den här grejen då med det påstått förfalskade brevet.
Ja.
Att Martin och Martins försvarare hävdar ju att de har ett brev ifrån Therese som om jag kommer ihåg rätt, ni får rätta mig om jag har fel här nu, men som ska då delvis bevisa i alla fall att Martins story stämmer, alltså den nya, att det inte var han som sköt och att Therese vet det här eller tror på det här.
Precis, för jag tror att det som står i det här brevet, om vi tänker på samma, är att Therese skriver, hon skriver att hur var det? Hon skriver att innan rättegången så bad polisen att få träffa henne så att de kunde gå igenom vad hon skulle säga. Och det här är ju extremt allvarligt om det skulle gå till så.
Exakt.
Och där nämner hon ju också den här, i det fall att det är en annan skytt, någonting sånt.
Mm. Och Therese hävdar ju att det här brevet är förfalskat, att hon inte har skrivit det. Men medan då Martin och Martins förfar med att det finns liksom ingen annan som kan ha skickat det. Det går liksom inte att, ja, de kan inte ha förfalskat det inifrån fängelset. Martin kan inte ha förfalskat det inifrån fängelset. Han skulle inte kunna förfalskat det. Alltså det finns liksom spår som säger att jo, men det är från henne.
Mm.
Men hon förnekar det. Och ja, det är ju en av de här grejerna som står till det. Sen har vi också, så vi måste grotta i, det så kallade samtalet.
Ja.
Med åklagare och polis.
Ja. Det här tar man ju upp framförallt i spår då, som faktiskt har fått tagit del av det här citationstecken samtalet. Det låter som ett förhör, det ser ut som ett förhör, men det är då tydligen inte ett förhör, menar man, utan Martin tror jag som har kallat till det här samtalet. Och vi sa vid det, Paula, att det här är efter. Är det efter tingsrättens dom eller efter hovrättens eller både? Du lyssnar på Nyans.
Det är efter hovrättens dom när den har vunnit laga kraft. För ja, att de säger ju i samtalet att det inte är ett förhör eftersom det gäller ett brott där som redan har avslutat.
Just det.
Och de säger ju, vet du, åklagaren som pratar med dem från spår säger ju också det. Liksom att, jo, men det här är ju bara ett vanligt samtal för att ska vi hålla ett faktiskt förhör så skulle vi behöva öppna fallet igen. Mm. Och det har vi inte gjort. Fallet är stängt liksom. Och då på frågan om det kanske blir så att de kommer att öppna fallet då, så svarar hon ju bara att kanske, men inte i nuläget.
Ja, så situationen är alltså att Martin har dömts i tingsrätt. Hovrätten har fastställt domen. Den har vunnit laga kraft. Han tillkallar eller säger att han vill prata med polis och åklagare. De har ett samtal då, ett rum, och där utvecklar ju Martin den här utsagan som han redan kom med i tingsrätten, nämligen den här andra skytten, och där namnger han också och pekar ut, det har han inte gjort förut, pekar ut vem den här skytten är. Och då i det här samtalet så trycker ju åklagaren på att det här ska du ta kontakt med en advokat och se till att de lyfter, för det här är någonting som är stort och viktigt och som man kommer behöva titta på.
Exakt. Och det, för ungefär 5 år sedan så ska ju Martin ha sökt om resning, men jag har inte kunnat hitta någonting om han nekades resning eller beviljades resning, eller om det inte är avgjort ännu. Någonstans får man väl liksom anta att det typ inte har blivit avgjort på de här 5 åren, eftersom det inte har rapporterats varken eller. Men det skrevs i alla fall en del om det, eftersom han då, när det kom ut i media att han hade sökt resning, så blev han misshandlad av 2 andra interner. Och då sa han själv inför den, eller liksom rättegången kring det här, att orsaken till det skulle ha varit att han då i samband med sin resningsansökan skulle ha sagt att han kommer då att namnge vem skytten var. Att han inte tänker skydda den personen längre. Och att, ja, du vet, Golar har inga polare, och att det skulle vara en sån grej då som gjorde att de här två på Kumlaanstalten klodde upp honom. Mm. Och de vart dömda för övrigt till grov misshandel, för alltihopa filmades. Och den domen höll sig också i hovrätten. Så de blev fällda för det.
Mm.
Som kuriosa då. Men Sara däremot, så har jag inte kunnat hitta någonting om att hon har begärt resning. Men hon står ju fast vid att hon är oskyldig. Och har stått fast vid det hela tiden. Att hon inte hade med det här att göra.
Hon säger ju i spår, så säger hon i den här intervjun som Anton Berg och Martin Jonsson har med henne. Så säger hon ju ganska rakt ut att hon känner sig tryggare där hon sitter. Att hon är säkrare där hon sitter än ute på andra sidan.
Precis, hon säger ju någonting som att hon kan ju ändå inte lita på någon. Och hon vet inte vad som händer om hon kommer ut, och så på ett sätt är hon ju tryggare innanför murarna.
Mm.
Men det... jag tycker att de avrundar det ganska bra i spår att med, alltså, de, som de säger, alla mord är tragiska, men på det här så blir det på något sätt en extra dimension, för att om nu syftet med att mörda Göran var för att kunna komma runt honom och rädda Martin och Martins pappas gård och sådär, så gick ju liksom allt åt helsike. För att nu sitter ju både Martin och Sara inlåsta. Deras son bor i fosterhem. Och Martins pappa förlorade gården sen.
Mm.
Så att det är liksom... Allting sket sig.
Oh.
Så det är ju verkligen bara tragik på det sättet.
Tänk om man hade vetat det här flera generationer bak, när det var den här tvisten om den här markbiten.
Mm.
Vilken boll det var man satt i rullning på något vis. Sen det här hade väl kanske kunnat hända ändå, men det känns ju som att upplägget är, det är ju mycket som startades i och med den där osämjan och de olika positionerna i bygden som man fick.
Ja, precis. Alltså det är ju verkligen det här, vet, så här, små byar på landet där man kan hålla grudges i generationer. För det, ja, kommer jag ihåg rätt så var det. Det fanns en liten bit land som inte riktigt hade kommit med när man styckade upp en stor gård till några mindre gårdar. Och så som den låg så hade man liksom bara förutsatt att det var Törnblads land. Men... Ja. Lundblads gjorde anspråk på den eftersom det inte fanns någon egentlig ägare till den här landlotten. Och Lundblads vinner den grejen. Och sen påstås det då att de skulle ha lovat bort åtminstone halva biten då som tack för att Törnblad skulle hjälpa dem en sommar. Men det sen aldrig infriades, och då var liksom, ja, det långa, långa, långa bråket igång.
Mm.
Och följde sen med generation efter generation. Att de där kan man inte lita på.
Tänker så jäkla mycket på Saras syster också. Som hade sin... Som också har bitvis vuxit upp på gården. Och sen kommit därifrån för att plugga. Och så håller på att starta upp eget liv. Och ska fylla 18 år där. Och går och väntar på sin pappa som inte kommer, och sen kommer allt det här fruktansvärt.
Mm. Precis. Och det, apropå familjen, så är så en liten grej som jag faktiskt kommer vara lite motvalls nu. Men kring det här med tingsrättens resonemang med att Sara inte var tillräckligt ledsen, och sen andra gången så var hon ledsen.
Mm.
Att jag tycker att tingsrätten formulerar sig jättedåligt i det här och förklarar sig väldigt dåligt. Men jag håller med dem i sak.
Mm.
För tittar man på det så har vi jättemånga vittnen om att Sara inte verkade ledsen. Hon verkade inte upprörd. Hon gjorde inga ansatser att söka efter familjen. Det är inte bara Therese som vittnar om, utan det är ju andra inom Missing People också som vittnar om det. Liksom att hon inte verkade bry sig ifall pappan blev hittad eller inte. Den enda som säger att Sara någonsin har varit ledsen, det är ju då lilla systerns mamma. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är faktiskt så att hon har skuldkänslor som kommer fram när hon pratar med mamman till sin lilla syster, som är den enda som hon tydligen har en nära kontakt med utav systrarna. Och att det är då de här liksom känslorna kommer till uttryck lite grann. Och dessutom, om jag inte missminner mig nu då, från förhöret, eller liksom, vad heter det, vittnesmålet i tingsrätten, så säger ju också mamman att det var ju typ ett tillfälle när Sara ringde och pratade som hon är jätteledsen. Och då tänker jag att den samlade bilden är ju mycket mer att Sara inte bryr sig än att det är att hon är ledsen.
Jag tänker bara så här att måste man vara ledsen? Så, hon kanske inte är ledsen. Men är det verkligen ett bevis för att man har mördat någon?
Man kan reagera. Det är en sak att inte vara ledsen, men det är ju också, det håller jag med Paolo om, det är ju också situationer där Görans vänner ringer och frågar och så här, vad är det som händer, och där de faktiskt ljuger och säger att Göran är på ett retreat i Italien eller så. Och där hon i efterhand säger att ja, men det var enklare så, för då behövde man inte svara på massa frågor och sånt där. Men sammantaget så håller jag med om att det är ju stil med det här med hennes fnissande i förhör. Alltså efter frågor, fruktansvärda frågor om detaljer med skott i huvudet, så skrattar hon liksom. Jag tycker inte att det i sig säger tillräckligt, men jag tycker att i det stora hela kan det säga någonting.
Ja, jag kan väl hålla med om att det kan säga någonting. Jag tycker nog bara att i det här fallet lägger man alldeles för mycket krut på det.
Ja.
Och just att man måste någonstans ta höjd för att folk kan agera på, eller reagera snarare, på väldigt konstiga sätt på situationer utan att det betyder någonting. Men jag tycker mer det här, de konkreta grejerna, att hon till exempel ljuger för hans vänner och sånt där, tycker jag talar mer, eller jag tycker det är lite annorlunda från att hon inte är ledsen.
Nej,
jag tycker det är mer problematiskt att de lyfter fram saker som att hon inte visar ledsen, eller hennes sätt att uttrycka sig, jämfört med de konkreta sakerna som hon har gjort och inte gjort.
Och grejen är att då håller jag med, alltså att det är ju inte huruvida hon är ledsen som är det här, utan det blir ju den här grejen att man lyfter den här gången att hon var ledsen när hon pratade med sin svärmor då. Nej, styrmor. Plasmamma. Att det liksom skulle visa på något sätt att jo, men hon brydde sig visst i att Göran var borta. Men de sammantagna andra vittnesmålarna säger ju att nej, men det gjorde hon inte. Eller man fick inte känslan av att hon brydde sig att han var borta. Snarare tvärtom, i det att hon liksom motarbetade hela tiden att man skulle leta efter honom.
Ett scenario som jag tycker inte att någon resonerar kring är just det här att skulle det inte kunna vara så, nu spekulerar jag såklart, men skulle det inte kunna vara så att hon har inte varit delaktig i mordet, men hon kan ju ha fått vetskap om det efter.
Ja, och det var det jag inte komma till. Alltså precis, ja, förlåt. Det du sa, att det här behöver inte säga att hon var med på mordet, men det skulle ju till exempel kunna vara så att den här biten med att Martin säger att han stod och skrek på henne för att hon inte ville hjälpa till att städa i rummet kan ju stämma. Att hon får veta efteråt, när de har gjort det av med kroppen och så här, att vi har mördat din pappa och nu håller du käft ungefär. Och att hon är rädd för Martin och så här, och när han då står och gormar på henne så blir hon tvungen att följa med upp och göra rent i sovrummet. Eller att hon på annat sätt senare fått reda liksom på att det var jag som mördade din pappa, eller vi har mördat din pappa, han ligger i åken. Men att hon inte har vågat säga någonting om det. För att det är mycket som liksom tyder på att men hon agerar som att hon vet hela tiden att han kommer inte komma tillbaka. Det är inte bevis på att hon har begått mordet. Men det kan definitivt tyda på att hon har vetat om det.
Ja, och det är ju det här att det finns så många olika scenarion där vi bara kan sitta, eller så kan det vara så här, eller så kan det vara så här, som man inte har utrett och tittat på och från rättens sida bedömt nästan överhuvudtaget. Det är det som är det stora problemet.
Exakt, man har bara gått rakt av på Therese vittnesmål och som sagt, jo men då är det så här det har gått till.
Ja.
Och sen har man liksom plockat lite här och där i den väldigt, väldigt tunna stödbevisning som har funnits för att försöka bevisa att det hon har sagt stämmer.
Och det sa jag i min genomgång också, att det är ju ganska så tidigt som man, när man tar in den här polisanmälan från Sara, reagerar från polisens sida på att man tycker att hon agerar konstigt och man får inte ur henne information, och där man lyssnar av telefon, alltså i tidigt skede. Det känns som att skulle det här då vara så som rätten har bedömt att det är, det vill säga någonting de har planerat sedan länge och genomfört tillsammans i fullt samförstånd, så är det någonting som skulle komma fram i de här avlyssningarna. På minsta lilla sätt i alla fall.
Mm.
Men det finns inget.
Telefonavlyssningen, eller?
Ja.
Ja. Nej, men det, jag tror att det de säger om det är att de visste om att de avlyssnade, så att de därför inte sa någonting.
Men jag tänker, för de avlyssnade väl i omgångar, gjorde de inte det? Att de avlyssnade, för det jag tänkte på var direkt efter polisanmälan, och då tror jag
ja,
inte
ja.
Att de visste.
Nej, men precis. Nej, det tror jag nog inte heller.
Nej, men precis, det, för sen när Martin sitter och pratar med Therese, när de har den kontakten 2014, då pratar han ju om det. Att de...
Ja, men precis, precis. Ja.
Till syvende och sist så har vi en situation där det är en person, det är två personer, men jag tänker framförallt på Sara, som är dömd för mord till 18 år, som sitter inne för det, där det inte finns bevis som kopplar henne till platsen på den tidpunkten, där man inte hittar teknisk bevisning för att hon har varit med och genomför, alltså där det inte finns. Det finns inte tillräckligt. Det man går på är ett återberättande av ett erkännande som sen personen som erkänner det själv ändrar. Det är ju där vi sitter liksom.
Nej, men exakt, exakt. Jag gillar att jag sitter här och bara håller med, så har jag mutat mig själv.
Du har också din lilla handuppräckning.
Ja, det ser jag nu. Just det, jag sitter och räcker upp handen. Ja. Ja, nej, men det, jag tycker det är väldigt, jag håller med dig i den sammanfattningen, definitivt. Och det jag tycker är lite obehagligt att det kan gå till så här. Och jag skulle inte bli förvånad om det här visar sig bli en rättsskandal så småningom.
Nej.
Ja, jag känner detsamma. Att det, ja, men det är mycket, mycket som skaver. Och det finns, i min mening, ganska mycket grejer som pekar mot den personen som Martin pekat ut som skytten. Att det nog kan ligga någonting där. Och det gör det ännu konstigare liksom, att polisen bara har, eller liksom åklagaren bara har släppt där.
Ja,
den
ja.
Linjen.
Det är ju definitivt ett spår som behöver utredas. Det råder ju inget tvekan om.
För det som är grejen är att det krävs ju inte att man ska kunna bevisa att någon annan har gjort det. Det krävs ju endast att det finns så pass mycket bevis att man känner osäkerhet kring om Sara och Martin har gjort det.
Ja.
Det är ju det som krävs. Det krävs bara att det inte ställt bort någon rimlig tvivel. Men sen så nu i och med att domarna har vunnit lagkraft så blir det ju en, då måste de ju få resning och sådär. Det är inte heller helt enkelt.
Nej.
Nej.
Men det jag skulle verkligen vilja se högsta domstolen resonera kring, hur mycket kan man hänga upp på ett vittnesmål om ett erkännande som inte finns inspelat, som sen ändras på och så vidare. Kan man hänga, är det rimligt att man hänger upp så här mycket att två personer döms för mord på det? Mm. Det skulle jag vilja se.
Mm. Mm. Det hade varit väldigt, väldigt intressant. Kan vi tillägga också kanske att Missing People har ju i efterhand faktiskt tagit avstånd ifrån hur Therese jobbade.
Yeah.
och sagt att det här står vi absolut inte bakom, och det är inte så här Missing People får jobba. För att vi ska hjälpa polisen med det polisen behöver hjälp med, men vi ska inte gå in och leka polis själva.
Nej.
Och Therese jobbar ju inte kvar för Missing People heller idag.
Nej, bra tillägg.
Ja.
Så man inte tror att det liksom är uppskattat eller fritt fram och börja signa upp som någon liten privat deckare för
Nej.
Missing People eller liknande, för det är det icke. Och det tar man ju upp i bland annat spår också, att så här efteråt, att Therese fick ju jättemycket beröm ifrån vissa håll. Och har ju hyllats av Leif GW Persson bland annat, och liksom som sagt att det var tack vare henne det här liksom uppdagades. Och många som säger att men hade inte hon fått ur Martin var kroppen låg, så hade den antagligen aldrig blivit hittad och sådär. Och då hade de ju kommit undan med det här. Vilket jag faktiskt är lite tveksam till, med tanke på hur relativt lätt Martin så småningom erkände alltihopa. Och pekar ut Sara när han liksom ville straffa henne. Så frågan är om han inte hade erkänt det här förr eller senare ändå, för att straffa henne om nu relationen hade tagit slut.
Ja.
Vilken väl mest troligt hade gjort det, med att hon då hade börjat träffa någon annan och sådär. Och dessutom var på väg att eventuellt se över möjligheten att flytta till Görans andra gård utanför Norrköping för att vara närmare den här nya mannen. Så att jag är inte alls lika övertygad som Therese och vissa andra då på att det var just hon som gjorde att brottet kunde lösas. Men det har ju också gett en hel del kritik från bland annat polisen då, med att liksom, sättet hon agerade på, sättet hon lockade ur den här erkännandet hade ju varit olagligt om polisen hade gjort det.
Ja.
Så får man inte göra. För att det förvanskar, och det är lite som du var inne på han också, det här att man inte frågar kring trovärdigheten i erkännandet när det har manipulerats fram på det sättet som det gjorde. Att kan man verkligen lita på det han säger, eller säger han bara det hon ville höra? Alltså uppenbarligen visste han ju var kroppen låg, så någon kunskap om det här brottet hade han ju. Men det betyder ju inte att han nödvändigtvis var mördaren. Och ja, som sagt, vad hade han för motiv till att erkänna till sist? Det är liksom jätteviktigt att ta med sig. Men polisen har ju också liksom varnat så här över risken att här visste man till exempel att Martin var dokumenterat våldsam. Vad hade hänt om det istället för att bli den här flörtiga relationen hade blivit så att han hade agerat ut för att han tyckte att hon var och snokade när hon inte skulle snoka? Han hade kunnat bli farlig. Och det fanns ju också risk med på att hon hade kunnat förstört bevis snarare än att hitta bevis. Och då kanske faktiskt istället hade orsakat att de inte åkte fast. Att det var mer liksom tur än någonting annat att den här gången fick utgången att ett mord typ löstes upp.
Mm.
Så att ja, det har inte varit odelat liksom positivt att en privatperson har gett sig in i det här på det sätt hon gjorde.
Nej. Ja, ska vi säga att vi känner oss klara med förlösa mordet då? För nu.
Ja, jag tror det.
Jag är utpumpad.
Jag känner att jag sitter bara stirrar apatiskt fram i veckan. Jag tänkte bara att vi får ju se om det finns tillfälle att komma tillbaka till det här.
Kom lite närmare micken, Hanna.
Ja, jag känner, nu ställer jag mig och sträcker benen så glömde jag att den här mikrofonen. Helt förvirrad. Nej, jag sa bara, vi får se om det finns tillfälle att komma tillbaka till det här.
Ja.
Om det är så att, hur det går med resningsansökningar och sådär.
Precis.
Ja, det skulle vara tillfredsställande om det här drogs i.
Verkligen. Ja, vi tar en liten snabbis nu då innan våra hjärnor imploderar.
Ja.
Du lyssnar på Nyans.
Och då skulle vi ta och snagga lite här då om Nu fick jag lite blackout på vilka det var som hade gjort den här granskningen.
Var det den jag skickade i gruppen?
Ja, men jag...
Jag ska scrolla fram till den.
Jag hade ju tagit skärmbild på det, så jag har det ju här någonstans.
Det var TV4.
Ja, tack. TV4 har ju gjort en liten granskning här nu då om kvinnor. I gängkriminella kvinnor, kan man väl säga.
Mm.
Och... hur de lever och vad som händer i deras vardag, höll jag på att säga. Och det man har sett då och liksom skriver om och börjar komma fram till här då, det är ju att tjejer eller kvinnor inom gängkriminaliteten kommer undan med sin brottslighet på ett helt annat sätt än männen gör. Och då har man bland annat tagit en kvinna som är anonym, en yngre tjej som säger att hon har varit knarklangare bland annat. Och när hennes pojkvän åkte fast, som sysslade med samma grejer, och hans kompisar, så fick de mellan, vad stod det, 12-18 års fängelse för de grejerna de hade gjort. Och hon som hade gjort exakt samma saker blev inte ens åtalad. För att polis och rättsväsendet utgick ifrån att hon som ung tjej antingen har blivit rakt igenom manipulerad till att typ av misstag sälja droger. Eller så hade hon ingen kunskap om det överhuvudtaget, utan det var killarnas verksamhet och hon hade ingenting med det att göra och förstod ingenting som den lilla halvblåsta sak hon var, som man verkar tycka att unga tjejer är. Och det här knyter ju an ganska bra till det vi pratade om för något avsnitt sen, att man liksom har en bild av, eller liksom uppfattningen om, att kvinnor döms hårdare än män. För att man vet att ja, men i våldtäktsrättegångar till exempel så bedöms, alltså man nagelfar kvinnor mer och deras trovärdighet på ett helt annat sätt än vad man gör med män. Och liksom har svårare att tro på kvinnliga brottsoffer än på manliga brottsoffer. Men vänder man på det och det är kvinnliga förövare, och gärna då om det är då dessutom manliga offer, så blir det lite omvänt. Att man tror inte på offret, och man tror, även om man dömer kvinnan, så tror man liksom att hon är generellt mer oskyldig än männen. Och det visar ju den här granskningen liksom med kvinnorna inom gängkriminaliteten, att de döms nästan aldrig, för att man förutsätter att det är deras manliga partners eller nära vänner som är de som står för brottsligheten, och tjejerna är bara typ hangaround som inte fattar något.
Just det. Är det den här är det här samma som den här som din journalist, alltså Karwan Faraj, som har gjort för dokumentärserien Gängkrigen och kvinnorna. Är det från detta? Mm.
Ja.
Ja. Fick vi med hans namn bara. Den måste vi ju titta på.
Mm, det ska vi definitivt göra.
Upp på listan.
Gängkrigen och kvinnorna. Ja, vad bra. Nej, men gud, det känns som att vi är... Jag har ingenting. Jag har inget mer att ge.
Nu kommer Ulla gående här
och
titta på mig. Hallå, när ska vi gå ut?
Ursäkta mig. Det är dags.
Hon ser helt nyvaken ut. Tufft.
Ja,
och innan vi avslutar så har jag bara en pytteliten rättelse också kring förra veckans avsnitt och fallet när vi pratade om Linnea. Där jag råkade blanda ihop det lite grann och sa felaktigt att hon hade bott hemifrån i 4 år. Men det var i själva verket det så länge hon hade haft sin lägenhet. Och egentligen har hon bott då hemifrån i ungefär 12 år. Så att det här trakasserien och hennes pappa som söker upp henne och begår övergrepp på henne, trots att hon har flyttat hemifrån, har alltså pågått under 12 års tid. Och ändå tycker socialen att hon kan fortsätta bo i samma kommun som honom. Hon har inget behov av skydd och ska helt enkelt bara bli lite tuffare och stå på sig mot honom. Ja.
Men nästa gång kan vi kanske ta något lite mindre mastigt, va?
Ja, vi kör något lite kortare.
Det låter bra.
Ja.
Ja, för det här var...
Ja, men på återhörning, hörni.
Ja, vi, bra jobbat. Vi ses, vi hörs.
Det gör
tack.
Vi.
Tack för idag, vi hörs nästa avsnitt. Och puss och kram och hej då!
Hej då!